I början av 90-talet genomförs en av de fräckaste kupperna någonsin i svensk kriminalhistoria.
Då får vi reda på att de har borrat upp bankvalvet, alltså borrat genom taket i bankvalvet, och min spontana reaktion var, kan man det?
Det här var ju någon, ett proffs som hade gjort det, förstod vi. Det kunde inte vem som helst göra.
Ja, det är ju som jag vet hittills det största inbrottet i Sverige. Och sen att den på det sätten genomfördes var ju också väldigt unikt.
Utredningen blir ett gigantiskt pussel. Och när bitarna börjar falla på plats ser lösningen ut att vara nära.
Då kände vi väl det att nu är det ingenting att vänta på längre. Nu kör vi en gång för alla så ser vi var vi hamnar.
Och sen kommer vi inte någon mer någonstans. Vi hittar ingenting mer då. Jag kommer inte längre, vi får släppa dem.
Sökandet efter sanningen pågår i mer än 2 års tid och kantas av både framgångar och besvikelser.
Alltså man levde ju med det här ärendet. Det var första gången jag levt med ett ärende. Under ett halvårs tid, tror jag.
Det åt upp en ärende. Alltså. Hela tiden tänkte på det.
Aftonbladet presenterar historien om ett brott. Om Gotabankskuppen. Med mig, Kristoffer Hansson.
Det sticker ut som ett av de mest iskalla kupper som har skett faktiskt.
Det är sommar 1992. I Barcelona pågår sommar-OS. Och i Stockholm trängs besökarna på stadens gator. I och med vattenfestivalen som anordnas för andra året i rad. Samtidigt börjar människor återvända till sina arbetsplatser efter att ha haft semester. Bland dessa fanns polismannen Ulf Seldé som ingick i en spaningsgrupp vid Huddingepolisen söder om Stockholm.
Vi kom till station och vi skulle börja med att jobba kväll. Hade väl tänkt att vi skulle börja på arbeta upp ärenden som hade liggande. Och kom till station och lite kalabalik på station. Och säger att vi ska åka ut till något inbrott på Gotabanken i Alby. Och eftersom det är direkt efter semester så hade ju vi tänkt att sitta i lugn och ro. Och i sommar, solfint, kortbyxor, schysst t-shirt. Solbriller och har det bra. Så blev det inte, utan vi fick åka ut till det här till Alby.
Även spaningskollegan Torsten Alm blir kommenderad till Stockholmsförorten Alby.
Ja, chefen säger helt enkelt, vad gör ni här? Ni ska vara i Alby, för de har gjort inbrott eller rånat Gotabanken där. Och ja, man tänker inte så mycket mer på det, utan vi åker dit helt enkelt och säger, de har gjort en inbrott där, de åkte dit, polisen finns där eller teknikerna finns där. Och några från Gotabanken, de vill prata med er om det där.
Där så mötte Gotabankens ledning upp i kostym och grejer. Så vi kände oss lite målätna när vi kom ut.
Och våra tekniker, de var väl nästan klara när vi kom dit, tror jag. Och sen var ju då som Uffe sa, hela, eller mer eller mindre hela ledningen för Gotabanken var där i kostym. Och när de fick se oss var de inte så imponerade. Att det är vi som skulle utreda det här brottet. 2 slashalsar ansåg väl de då att vi såg ut som i våra sommarkläder. Och inbrott, då tänker man ju sådana litet inbrott. De går igenom en dörr eller någonting. Så när vi kommer dit, då får vi reda på att de har borrat upp bankvalvet. Alltså borrat genom taket i bankvalvet. Och min spontana reaktion var, kan man det? Man trodde att det var omöjligt att göra det, men det var ju inte det. Man hade ju bara hål genom 60-70 cm armerad betong och bryta upp 400-500 bankfack, vad det var. Jag minns när man tittade in i bankfacksrummet, det såg ut som ett bombnedslag.
Det var ju uppbrutna bankfack. Alla bankfacken som jag såg var uppbrutna. Sen var mesta i bankfacken utrivet på golvet. Sen tror jag de hade använt vattenkyld borr för att komma igenom taket. Så allting var ju blött där nere. Och jag tror de hade kopplat till vatten där uppe på taket så att de skulle få den här vattenkylningen. Men då måste de ju, då sprutar de ju vatten hela tiden på borren. Så det var, och det här dammet, det stelnade ju i, och blandade sig till någon sörja där inne, så det var ju skitigt och dant där inne. Och det var ju tre hål de borrade som höll på ett bra tag. Ja, det såg ut som en, som någon hade levt om riktigt där inne, riktig rövare.
Man kommer snart fram till att gärningsmännen kommit in i Alby centrum via det utrymme som finns mellan ytter- och innertaket. Därifrån tar man sig in i byggnaden och sedan vidare till utrymmet ovanför Gotabankens valv. Polismannen Torsten Alm igen.
Utrymmet mellan innertaket och yttertaket, så att säga, det var ju, man kunde nästan stå rakt. Om man inte, ja, nej, men normalt, det var nästan 1,5 till 2 meter beroende på, det gick upp och ner så att säga. Och så har man ju på kontor, där har man ju normal takhöjd. Och så har man såna takplattor och lyfter på dem, då har du ventilation, där el, datadragningar. Sådana dragningar, och det var där uppe de gick då. Och där hade de även då vattenledningar som var till olika sprinklersystem och annat, som de kunde koppla till vatten för den här diamantborren då, som det heter, när de borrade sen. Även ström gick ju där. Jag tror inte ens de behövde tjuvkoppla. Det var väl kontakter till mig att plugga in, så att säga. Både vatten och el.
Men frågan som alla ställde sig var, varför hade inte larmet löst ut? Sanningen var den att larmet faktiskt hade gått, och inte bara en gång. Det visar sig att hela kuppen finns prydligt dokumenterad i vaktbolagets larmlogg. Gärningsmännen har inte bara haft en osannolik tur. Vaktbolaget Securitas har också gjort en rejäl miss.
Ja, vi hade stor hjälp då, bland annat av larmbolagets logg, larmloggen då. Där såg man ju dels när de började borra. För då har ju vissa larm som går igång, sen när de kom ner i valvet så har det ju rörelsedetektorerna som registrerade när de rörde sig där. Så vi kunde ju se timmarna när de var nere, när de var borta, för de var ju nere och jobbade. De jobbade mest på natten, de var ju där på natten.
Det som händer under helgen är följande. Tidigt på lördag morgon, den 8 augusti, klockan 03.45, går larmet från Alby centrum. Det är ett vibrationslarm från Gotabankens lokaler som reagerat. En väktare åker ut men finner ingen förklaring till larmet. Därefter lämnar han platsen. Men senare på lördagskvällen går larmet återigen.
Men då åker dit en bil som åker, var vi kom, jag kommer ihåg, han åkte bara utanför centrum. Och han såg ingenting, han hörde ingenting. Och då åker han därifrån. Och så fortsatte larmet efter han har åkt.
Klockan 03.27 på natten mot söndag går larmet igen. Den här gången utlöser också brandlarmet. Nu åker både väktare och polis ut till platsen. Men inte heller denna gång hittar man någon förklaring till vad som utlöst larmen. Men man tittar aldrig ovanför innertaket. Under söndagskvällen och natten fortsätter larmen att utlösa gång på gång. Men nu, efter flera utryckningar på till synes oförklarliga larm, tar till slut vaktbolaget Securitas ett beslut som kommer att få katastrofala följder.
De beslutar där inne på centralen att det är fel på larmet. Så de stänger av att det ska gå till polisen. För det, larmet går, de skickar dit en väktare, han åker utanför, han hör ingenting, han ser ingenting utifrån. Och sen går det igång igen, och då anser väl någon där inne att larmet är sönder. Vi skickar en reparatör på måndag ungefär. Så det ignorerade de larmet. De såg, larmet gick sen hela helgen, så vi kunde efteråt konstatera när de hade varit i, för det var rörelsedetektorer och sånt där i valvet. Så de reagerade hela tiden när de var där inne sen efteråt. Va? Så man kunde se timmarna på larmlisterna när de hade varit där. Men de stängde av och de meddelade inte oss. Men personalen upptäckte på måndag morgon när de gick in och så öppnade valvet, för de ville hämta pengarna där. Va? Och det såg helt förstört ut. Och det var ju väldigt pinsamt för det där larmbolaget, och jag vet att de i, på Gotabankens ledning, de var ju inte alls glada på dem. När vi stod där på måndagen och på eftermiddagen kvällen där pratade med dem.
Genom tre uppborrade hål i valvets tak tar sig gärningsmännen in i bankens valv. I samma veva råkar man borra av en ledning till brandlarmet, varpå det utlöser. Väl inne i valvet bryter man upp omkring 450 bankfack och försvinner sen med kontanter, obligationer och stora mängder guld. allt ihop till ett uppskattat värde av 30 miljoner kronor. På måndagsmorgonen den 10 augusti kommer Gotabankens personal tillbaks till arbetet. Och när man öppnar dörren till valvet inser man vad som hänt. Men det fanns ytterligare en omständighet kring larmet som först nu fick sin förklaring. Vi backar lite i tiden, till veckan före själva kuppen. Natten till den 2 augusti 92 befinner sig en väktare i Alby centrum. När han kommer till Gotabankens lokaler inträffar något intressant.
Och när han står nere i banklokalen så hör han hur det låter som om det står folk ovanför innertaket. Innertaken i moderna hus, de är ju bara ljudplattor.
Och då hörde han någon uppe på taket som sa att här måste vi spränga. Men det... Han hör en röst under bara den tiden han är där för att stänga banken.
Och han blir skitlös, han backar ur, han ringer polisen, de åker dit. Då blir det stora påslag. De åker dit med folk, man går in, man letar genom hela banklokalen, man tittar till och med på taket. Tog en steg och klev upp ovanför innantaket och var på valvtaket. För man kunde lyfta på en innertaksplatta och då kom man upp på taket i valvet. Det var ju djupt en betongkassur. De hittade ingenting där.
Man lyckas inte hitta någon förklaring till rösten som väktaren hört från Gotabankens lokaler. Veckan går och det blir helg. Bankens anställda låser och larmar för att återkomma igen på måndag morgon. Men under helgen slår ligan till. När man nu hade facit i hand fick även den mystiska rösten sin förklaring. Gärningsmännen måste alltså ha varit där helgen innan för att rekognosera och för att se vilken typ av utrustning som behövdes för att ta sig in i valvet. Och efter utfört jobb hade man sen lämnat kvar utrustningen på platsen. Vi hör polismannen Torsten Alm.
Den här borrutrustningen är ju väldigt tung och klump att bära. Det är ingenting att ta loss. Så ska man ta loss den här, då måste ju, ja, det var inte deras grejer helt enkelt. De hade ju fått tag i från någon annan. De har ju gjort ett inbrott några veckor innan och snott allting. Så det var inte intressant för dem att ta med sig. De tog ju bara bitet och gick helt enkelt. Men det fanns ju viss teknisk bevisning på borrutrustningen, om jag minns rätt. Och på sladdar och sånt där. Va? Men de hade använt mycket handskar. Sådana här nabbhandskar som var populära redan på den tiden. Och sen var det en del annan teknisk undersökning som vi kunde komma vidare med lite grann. Men det var inte så mycket egentligen. De hade skyddat sig rätt så bra.
Men borrutrustningen blir nu särskilt intressant. Själva borrmaskinen som väger uppåt 100 kilo förutsätter att man förankrar stativet med bultar i underlaget. Dessutom kräver diamantborren vattenkylning för att inte bli överhettad. Det hade man löst genom att koppla in sig på en vattenledning som löpte ovanför innertaket. Borrkärnorna från de tre hålen stod prydligt uppradade ovanpå taket. Man hade alltså inte bara låtit dem falla ner i valvet. Valet av utrustning och tillvägagångssättet tydde mer och mer på att man hade att göra med en yrkesborrare. Polismannen Ulf Seldé.
Det här var nog första gången jag hörde talas om att de hade gått in på det här sättet. För det krävdes ju viss kunskap för att borra upp så pass stora hål i ett tak. Då, alltså yrkeskunskap. Just borrningen, den var ju så specifik så...
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Det här var ju ett proffs som hade gjort det, förstod vi ju. Det kunde ju inte vem som helst göra.
Man spårar nu den kvarlämnade borrutrustningen och det visar sig att den är stulen. Ett par dagar innan kuppen blir den stora maskinen stulen från en borrfirma i Södertälje, söder om Stockholm. Två dagar senare stjäls en mindre borrmaskin, kommunikationsutrustning och en scanner för att avlyssna polisens radiotrafik. också det från en firma i Södertälje. Borrfirman kunde nu också bekräfta att det krävdes en yrkesman för att genomföra den här typen av borrning.
Då förklarade de som sagt väldigt ingående hur många som behövs för att få dit utrustningen, för att få den att fungera och vem som kan göra vad. Och då fick vi upp ett antal, att de var mellan 4 och 10 sammanlagt. Det kunde vara fler. För det var ju, sen kan det inte vara, det kunde ju vara rätt så många på taket i och för sig, va? Men sen är det bankvalvet, de är inte så för stora. Det blir ju trångt till slut. Och vi vet ju att de hade folk som satt utanför och titta. Om det kom folk som gick för nära eller något sånt där, då slutade de borra. Alltså, för det var ju folk som började undra vad det var för liv på borrningar när de borrade framförallt. Och när de började gå ner mot centrum, då tystnade det.
Ja, alltså folk i Alby hade ju hört det här. De hade ju hört hela helgen att det borrar. Fast de ringde ju aldrig, utan de tyckte ju att ja, det var ett jäkla liv från banken. Men det var ingenting för polisen, tyckte de. Så vi hörde ju folk runt omkring i Alby som hade hört hur det borrar och lät från just centrum då.
Förväntningarna är därför stora när man kort därefter tar hjälp av allmänheten, då man går ut i programmet Efterlyst i TV3.
Vi är intresserade av om folk just den här helgen, 7, 8, 9, har hört någonting exempelvis, om de har gått förbi och när de har hört saker och ting.
För det finns gott om bostadshus vid Alby centrum. Och det här ljudet kanske hördes, men ingen kopplade då ihop det med att deras dyrbara tillhörigheter just då plundrades.
Ja, det är märkligt att ingen har gjort någon iakttagelse härifrån när de lastade de här prylarna, som var en hel del.
Sen kom det in tips mer och mer. Vi fick ett break efter några dagar bara. En tipsare som hörde av sig.
Ja, det var en kille som sa att han hade mycket att informera oss om kuppen. Men då ville han träffa oss. Så pratade vi med honom och då sa han att den här Marok, han var med om kuppen och det var han som hade planat. Som vi förstod oss var han hjärnan bakom allt. Och
det han lämnade till oss var så pass intressant så att vi började kontrollera den här Marok ordentligt om han kunde ha med det här att göra. Och jag tror efter det kom in några mer tips från andra personer. För om man bara en tipsare, då är det kanske inte 100%, men det kom in några till. Och då kom vi till slut i det läget att vi var tvungna att göra någonting åt den här Marok, så att säga. Titta på vem är det, kan han ha med det här att göra och kan det stämma överhuvudtaget? Så då började vi spana på honom.
Man hade nu ett första namn på en person som kunde vara inblandad i kuppen. Marok, en 23-årig Albybo som alltså hade koppling till Alby centrum. Men det var osannolikt att han ensam skulle ligga bakom kuppen. Frågan var vilka andra som kunde vara potentiella gärningsmän. Utöver Marok dyker snart ännu ett intressant namn upp bland tipsen. En för polisen inte obekant person vid namn Giovanni.
Giovanni, han var ju en mer känd yrkesbrottsling sen länge tillbaka för oss. Och vi fick ett anonymt tips att Giovanni och Marok har telefonkontakt och de ska ju inte känna varandra. Och då undrade vi hur de två kände varandra. Men ju mer vi tittade på det här, desto mer intressant blev det.
Men vad var det då som hade fångat utredaren Torsten Alms intresse? Det ska sägas att mobiltelefoner fortfarande var ovanliga i början av 90-talet. Men Giovanni hade dock en. När man hämtar in uppgifter om hur den telefonen används den senaste tiden ser man ett intressant mönster. Och det är framförallt ett samtal som sticker ut. Den 2 augusti, en vecka före kuppen, kopplas Giovannis telefon upp mot mobilmasten i Alby. Därefter kopplas samtalet vidare till Maruks hemtelefon. Det intressanta är att detta sker den 2 augusti klockan 04.20 på morgonen. Med andra ord, strax efter det att den sista polispatrullen lämnat Alby centrum. Efter det att väktaren hört mystiska röster från taket och slagit larm. Det stod nu klart att Giovanni och Marok var bekanta. Och när man synar kretsen kring Giovanni hittar man ytterligare en omständighet som var minst sagt intressant. det visar sig att Giovanni har en bekant vid namn Ilio. Han är av en händelse utbildad yrkesborrare.
Det krävs specialkunskaper för att hantera en sån här borr. Den drivs på el och kräver vattenkylning. Den har diamanter i skäret och sågar ut en cylinder av betongen som sedan lyfts ut. Hur lång tid kan det hela ha tagit?
Uppskattning max en halvtimme per hål. En och en halvtimme för tre hål. Längre ska det inte ha tagit.
Är då folk i borrbranschen förvånade över kuppen?
Nej, vi inom branschen, vi har väl mera sagt att det inte är fråga om när man ska göra det, utan bara när man gör det.
Och sen även om när vi körde ut det här på Efterlyst, så kom det även då in tips på, mot Ilio att han är duktig på det här. Han har nog med det här att göra. Och då börjar vi kolla upp de här personerna, och då börjar det mer och mer falla på plats allting. Att vilka konstellationer började han bestå av?
Via tips och spaning hade man nu tre personer som var intressanta i utredningen. Maruk, som hade kopplingar till Alby. Giovanni, som haft telefonkontakt med Maruk. Och Ilio, bekant med Giovanni och som dessutom var utbildad yrkesborrare. Man tar nu beslutet att de misstänkta ska gripas och tas in på förhör. Maruk och Ilio grips kort därefter, och vid husrannsakan hemma hos Maruk hittar man dessutom stöldgods från en av firmorna i Södertälje. Däremot lyckas man inte få tag i Giovanni. Han verkar ha gått under jorden.
Ja, men det gjorde han alltid. Alltså, han var ju känd. Och jag hade ju träffat på honom tidigare, så fort han visste att polisen var efter honom eller att vi försökt få tag i honom, så var han borta. Men han kanske antog att det var för det här vi var leta efter honom. Men han ville ju inte träffa oss. Det är ju så med yrkesbrottslingar. Vi är ju inte populära där. Så.
Då var det så att en kväll så satsade vi på att följa efter hans fru och systrar. Och en kväll så åker de iväg i en bil. Och då hänger vi följer med helt enkelt. Det var ett antal spanare, 5-6 stycken var vi hade fått ihop den kvällen. Och de hamnade till slut nere i Björknäs. Och Nacka till. Och jag gick upp. För det man kunde göra. Man kunde gå upp och lyssna brevlådan och se om det som de var där, och man hade tur. Och då gick jag upp och lyssnade brevlådan. Först var jag själv och sitter där och lyssnar. Då hör jag intressanta saker som hans fru säger. Att bland annat då att hon visste inte vad hon skulle tro om Giovanni, för hon hade sett honom sitta och hantera massor med guld och diamanter. Så hon sa, jag vet inte vad jag ska tro. Och när jag satt där och lyssnade på det här, då var det ju så att lägenheten de var i, de hade en stor hund. Då kom den fram till brevlådan och bara nosa och bara småmorra. Och då kunde vi inte öppna brevlådan, för så fort vi försökte öppna den, då stod ju hunden där med nosen och ögonen och tittade upp på oss och bara småmorra. Och då kom vi på att det är lika bra vi går.
Men utredarna var nu än mer övertygade om att man var inne på rätt spår. Och när Giovanni slutligen grips, en och en halv månad efter kuppen, så hade man till slut samtliga tre huvudmisstänkta i polisens förvar. Men förhören ger inte mycket. Den enda som egentligen säger någonting är Maruk.
Och sen när vi hörde honom, jag förbörjade höra honom, så frågade vi honom direkt att ja, du är ju här på förhör angående Gotakuppen Alby. Och då sa han, ja, den vet jag väldigt mycket om, men jag vägrar uttala mig. Och då har han varit direkt väldigt intressant, vad han menar med det. Och han funderade ju mycket, han ville bli något. Och han ville gärna bli någonting inom brott. Men det skulle inte vara något våldsbrott eller något sånt där. Utan det var ju stölder och sånt han höll på med. Bland annat så lärde han sig ju det där med rörelsedetektorer och sånt, visste han hur de fungerade. Och han var från Alby, han var ju uppväxt i Alby, han bodde ju där. Så han kunde ju området, han hade gjort ett antal vart i centrum, han visste hur det såg ut inuti, både på golvet så att säga, innanför innertaken då.
Han hade klättrat på taket innan och gått in i en tobaksaffär innan och stulit cigaretter. Men jag vet inte huruvida han blev dömd för det eller inte, men vi fick reda på att han hade gjort det i alla fall. Så Det var som mammas gata från minnetalkogården på Alby centrum. Han berättar själv att han sprang där ganska ofta.
Albyvägen går på en viadukt över det ställe där tjuvarna tog sig in med utrustningen. En smal glipa var tillräckligt för att komma in på taket ovanför bankvalvet. De visste väl hur byggnaden är konstruerad.
Det var ju det att han ville berätta, men han ville ändå inte berätta. Så han höll förhör med honom, de var långa. Men innehållsmässigt så var det ju inte mycket egentligen. Va? Det var mycket, nästan som snömos. Det var mycket prat runt omkring, inget konkret. Och Iljo, han tvärnekade i sten. Han visste ingenting om det här överhuvudtaget, det var hans inställning till det här. Och Giovanna, han var väl inne på samma linje.
Att de misstänkta inte erkänner i förhören var kanske inte helt oväntat. Man hade trots allt bara en rad indicier. Alltså ingenting konkret att konfrontera dem med. Men under häktningen får utredarna hjälp från ett oväntat håll. När häktespersonalen av en händelse lägger märke till lite oansenligt klotter i Maruks cell. Och innehållet gick inte att misstolka. Polismannen Torsten Alm.
Så han skrev i sin cell då, den 4 oktober 92 påträffades i cellen på Kronoberg, att här är mannen som utfört en av de största bankkupperna någonsin i Sveriges historia, nämligen kuppen mot Gotabanken i Alby, där man borrade ner genom taket. Ingen vet hur mycket pengar, men jag vet 120 miljoner. Och sen om jag minns rätt nu så sa han att det där var bara på skoj. När vi konfronterade honom med de här bitarna.
Utredarna köpte nu inte den bortförklaringen. Och när man upptäcker ytterligare klotter så blir det ytterligare en länk i indiciekedjan.
Och sen hade han skrivit då, samma dag såg de på en dörrkarm i duschen då, va? En skrift som Mark sa, ja, den har jag skrivit. Till Iljo och Giovanni. Från Marok. Blånek hela tiden, säg inget, vi känner inte varandra. Den där araben som var med mig har kallat på oss alla. Och det var inte säkert att, i och med att de satt mer eller mindre på samma avdelning, så måste vi få bort någon, och då flyttades Marok upp till Luleå. Så det blev att vi fick åka upp dit varje vecka för förhör med honom.
Maruks klotter blir en värdefull länk i indiciekedjan. Men man hade också gjort flera värdefulla fynd. I samband med gripandet av Giovanni gör man en husrannsakan och hittar flera för honom graverande föremål. I ett olåst skjul på tomten hittar man nämligen borrutrustning.
På de där borrarna så finns det rester utav murbruk. Och det är samma murbruk som finns i Valve. Och det hittas ju hemma hos den Giovanni.
Slut på del 1. Fortsättning följer i del 2.